السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vi fortsätter att gå igenom den välsignade boken Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi. Och vi påbörjade, eller vi fortsatte i förra lektionen, kapitel 27, som handlar om att ära muslimer och att ge muslimerna deras rättigheter. Och idag kommer vi fortsätta på detta spår och gå igenom dessa hadither. Och vi kommer bland annat att fördjupa oss i haditherna som handlar om just muslimernas skyldigheter och rättigheter gentemot varandra, bi'idhnillahi ta'ala. Och jag ber Allah Azza wa Jalla att den här kunskapen ska vara en nyttig och en gynnande kunskap, och att den ska vara ett bevis för oss och inte mot oss på domedagen. Amin. Vi stannade vid hadith 241. Hadith Anas ibn Malikin radiyallahu anhu. Och Anas radiyallahu anhu säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. I denna hadith så säger profeten alaihi salatu wassalam att ingen av er är en sann troende tills det han älskar för sin broder det han älskar för sig själv. Bukhari muslim. Ingen av er är en riktig mu'min. لا يؤمن. Ni är inte troende. Och här säger Sheikh Albani, yani al-iman al-kamil. Ni är inte fullt troende. Ni har en brist i er iman. Om ni inte älskar för era bröder det ni älskar för er själva. Så en egenskap av iman som muslimen ska ha, det är att man ska älska för sina bröder det man älskar för sig själv. Du önskar gott för dig själv i dunya och i akhira. Eller hur? Vi vill alla uppnå någon slags framgång i detta liv. Vi har alla våra mål. Vi vill vara friska. Vi vill ha bra arbete. Vi vill ha bra lön. Och så vidare. Det är världsliga saker. Det önskar vi för oss själva. Då ska vi också önska dessa goda saker för våra bröder och våra systrar. Och på samma sätt som man också önskar gott i nästa liv. Man önskar att gå in i Jannah, att räddas från elden, att slippa Allahs straff, att få Allahs förlåtelse. Samma saker ska vi också önska för våra bröder och systrar. Och motsatsen, vi önskar inte ont till våra bröder och systrar. På samma sätt som vi inte önskar ont för oss själva. Vi hoppas inte att vi blir sjuka, fattiga, drabbade, sparkade från jobbet. Eller att vi går till helvetet, a'udhu billah. Ingen önskar någonting sånt. Och då ska vi inte heller önska dessa saker för våra bröder och våra systrar. Eller hur? Och man ska önska för sina bröder det man önskar för sig själv. Det nämndes ett tillägg i en riwaya på hadithen. Min al-khayr. Att man ska önska gott. Det samma goda som man önskar för sig själv ska man önska för sina bröder. För någon kanske säger, men en person önskar någonting haram för sig själv. Han önskar att han hade en flickvän. Han önskar att han hade en joint eller någonting. Nej. Du ska inte önska det för din broder, utan det här får du göra toba för, det här får du lämna. Utan det du ska önska för din broder är det goda i detta liv och det goda i nästa liv. Och du ska önska också att han skyddas från det onda i detta liv och i nästa liv. Och när man har den här fina egenskapen, att man önskar för sin broder det goda som man önskar för sig själv, och den verkligen är förankrad i hjärtat, då kommer den också att visa sig i ens gärningar. Eller hur? Jag är med min broder på restaurangen. Jag önskar att han också blir mätt. Jag önskar att han också ska äta. Jag vet att han inte har mycket pengar. Vad gör jag då när jag ska beställa mat? Jag beställer till honom också, eller hur? Och jag betalar. Jag tänker att jag önskar för honom att han ska äta. Han är fattig, han förklarar sig själv. Nej. Utan då går du in med pengar och du hjälper honom. Eller hur? Och så vidare. Det är bara ett litet exempel. Men att Islam handlar inte bara om att ja, men jag har ett gott hjärta, jag vill gott för folk, och sen så visar man visar totala motsatsen i sitt agerande. Nej. Utan man visar gott i sitt agerande. Och man kan nästan dumma människan. Den som beter sig dåligt mot muslimer och önskar ont för muslimer och gör dua mot muslimer, att det här är en person som inte har den här fina egenskapen i hjärtat. Att han önskar inte gott för sina bröder och systrar. För skulle han göra det, då skulle han visa det i sina gärningar. Så Sheikh Albani säger här att man ska då önska det goda för sin broder som man önskar för sig själv. Goda saker av dyrkan och tillåtna saker. Och i denna hadith så uppmuntras muslimerna till att älska varandra. För kärleken mellan muslimer leder till ett abud, till den här sammanhållningen, att vi stöttar varandra och att vi ger varandra seger. Och med detta så fullbordar man då sin iman. Så det är en väldigt, väldigt vacker hadith som då nämner denna fina egenskap, att man ska önska gott för muslimer. Man ska inte ha hat, avsky mot andra muslimer, utan man ska ha ett rent hjärta. Väldigt viktigt. Sen så kommer vi till nästa hadith. Och det är en hadith som berättas också från Anas radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Unsur akhaka zaliman aw madluma." Faqala rajulun: "Ya Rasulullah, ansuruhu idha kana madluman, ara'aita in kana zaliman, kayfa ansuruhu?" قال تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصره رواه البخاري. I den hadith säger Rasulullah alayhi salatu wassalam att stötta och hjälp din broder vare sig han förtrycker eller är han förtrycks eller är förtryckande. Stötta, hjälp din broder vare sig han förtrycks eller han förtrycker. Och då så sa en man: "Ja Rasulullah, jag förstår att vi kan hjälpa honom om han är förtryckt. Men vad ska vi göra när han förtrycker? Hur ska jag hjälpa honom i detta?" Och då så sa profeten alaihissalam: "Du ska hindra honom från förtryck. Detta är att hjälpa honom." Och denna hadith finns i Bukhari. Så denna hadith bevisar också att vi muslimer ska stötta varandra, hjälpa varandra och stå vid varandras sida. Vare sig din broder är den som förtrycks av någon annan eller han är den som förtrycker. Låt oss ta den första punkten. Om han är någon som förtrycks, någon förtrycker din broder. Och då kan det vara i de här sakerna vi har nämnt. Man förtrycker honom i hans kropp. Man vill skada honom fysiskt med våld eller döda honom. Att du då försöker att hindra detta. Eller man försöker att förtrycka honom genom att ta hans pengar orätt, hans egendom. Eller genom att kränka hans heder. Om någon gör det mot din broder eller syster så ska du direkt försvara personen. Och försöka stoppa detta. Om du kan med handen, om du inte kan med ditt tal. Så ska du försöka att stå vid din broders sida och försvara hans liv, hans hälsa, hans egendom och hans heder. Taib. Ett vanligt exempel, du sitter med folk och de börjar snacka illa om en broder eller syster. Han är så, han är så, han är så. Och nämner hans brister. Vad kallas detta för? Riba, baktal. Och vad gör du då? Säger bröder, stopp. Det här som ni säger är haram. Det här är riba, det här är baktal. Så då ska man försvara sin broder. Väldigt, väldigt viktigt. Och det finns otroligt stor belöning i detta som har nämnts i flera hadither som kommer att komma senare i boken. Taib, så man stöttar sin broder om han är förtryckt. Men sen kommer det ovanliga. Stötta din broder om han förtrycker. Vi vet ju islam, man får inte förtrycka, eller hur? Så därför så sa sahaba i förvåning: "Hur ska vi stötta honom när han förtrycker?" Och lägg också märke till att de sa inte här: "Nej, vi ska inte stötta honom om han förtrycker." Utan profeten alaihissalam sa: "Stötta honom." Då sa de: "Okej, vi stöttar honom, men hur?" De ifrågasatte inte att de ska göra det, men bara hur de ska göra det. Och då så sa profeten alaihissalam att hindra honom om han vill göra någonting orätt. Det här är att hjälpa honom, att ge honom seger. Varför? För om din broder eller syster vill synda och göra någonting haram, då vill de göra någonting som är dulm. All synd i islam klassas som dulm, förtryck. وَظَالِمٌ لِنَفْسِ يعني den som syndar har gjort dulm mot sig själv. När man syndar så gör man dulm, man gör orättvisa mot sig själv. För du belastar dig själv med synder som wallahi du kommer inte klara av att bära i nästa liv. Du kommer inte att klara av att bära dessa synder i nästa liv. Och du kommer definitivt inte klara av konsekvenserna av synderna i nästa liv. Eller hur? För synder leder bak i nästa liv. Till helvetet. Till Allahs vrede, till Allahs förbannelse. Och det är någonting du inte klarar av. Så därför gör du orätt mot dig själv när du synder. Så hur ska du hjälpa en broder som synder? Du ska stoppa honom. I vissa hadither, ta honom i handen. Ta honom över handen. Du ska vara den som hindrar honom från att göra dessa synder. Genom att stoppa det synden han gör eller genom att stoppa den med ditt tal. Att ge honom råd, att påbjuda det goda, förbjuda det onda så att han inte gör den här synden. Vi går vidare till nästa hadith. Och den hadith som berättas av Abu Huraira radiyallahu anhu. En väldigt känd hadith som ni alla säkert har hört. Och det är då Abu Huraira radiyallahu anhu säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger haqqul muslimi ala al-muslimi khams. Muslimen har fem skyldigheter mot den andra muslimen. Raddu salam, att besvara salam. وَعِيَادَةُ الْمَرِيدِ, och att besöka honom när han är sjuk. وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ, och att följa hans begravning. وَإِجَابَةُ دَعْوَ, och att acceptera hans inbjudan. وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ, och att göra dua för honom när han nyser. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och en annan hadith som är ungefär likadan i Sahih Muslim som författaren nämner, så sa profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam att muslimen har sex skyldigheter gentemot den andra muslimen. Om du möter honom så hälsa på honom. Om han bjuder dig så acceptera. Om han ber dig om råd så ge honom råd. Och om han nyser och säger alhamdulillah så ska du göra dua för honom. Och om han blir sjuk så ska du besöka honom. Och om han dör så ska du följa honom. Ja. Mashallah. Två mycket, mycket fina hadither som då nämner sex stycken olika saker. Och man kan nästan säga sju också, ni kommer att förstå det. Och vi kommer att källa fördjupa oss i dessa sju rättigheter och dessa sju skyldigheter. Och Sheikh Uthaymin, rahmahullah ta'ala, i hans förklaring på hadithen, han säger att det här är några av muslimernas rättigheter och inte alla muslimernas rättigheter. Vi har massor med rättigheter över varandra. Och det här är ett exempel på några rättigheter. Och dessa rättigheter, mashallah, när man implementerar dem så leder de till kärlek och stärker banden mellan muslimer. Och när man avstår från dessa sju och lämnar dem så leder det då till att muslimerna kommer bort från varandra. Och kanske till och med börjar hata varandra och tro dåligt om varandra. Så låt oss gå igenom dessa sex punkter. Raddu salam. Och i den andra hadithen ifsha'u salam. Vad är skillnaden?
Att sprida och att besvara.
Och finns det någon skillnad när det kommer till dess islamiska bestämmelse? Att det är wajib eller sunna? Ja. Finns skillnad? Nej, det gör det. Att sprida salam, att säga salam alaikum till en muslim, är någonting som är starkt rekommenderat. Sunna muakkada. Okej? Har ni hört den termen? Muakkada. Yani sunna muakkada. Vi har de här sakerna i islam. Vi har något som är wajib, obligatoriskt. Man kan också säga fard. Fard eller wajib. Det betyder att man måste göra det. Sen har vi sunna. Och sunna kan man också kalla för mandub eller mustahab. Det finns olika ord, yani synonymer. Men sunna. Och sunna kan vara sunna muakkada, att den är starkt rekommenderad. Okay? Eller bara rekommenderad. Och sen har vi mubah, att någonting är tillåtet. Islam har varken beordrat eller förbjudit denna sak. Inte uppmanat och inte avrådet från denna sak. Och sen har vi makruh, någonting som är ogillat. Och sen har vi, vad sista? Haram, det som är förbjudet. Okej? Okay? Det är bra att känna till de här fem sakerna. Och att allt i dunya, allt som finns på jorden, faller in under dessa, en av dessa fem kategorier. Allt, vad du än kan tänka dig, kan kategoriseras bland en av dessa fem kategorier. Och det är bra att känna till. Så att börja med att sprida salam är då en stark sunna och inte wajib. Okej? Okay? Det är stark sunna och inte wajib. Men det är inte någonting som man heller ska ta lätt på. Utan det är någonting som man ska vara mån om att göra. Vi nämnde en hadith för några lektioner sedan om dygden av att sprida salam. Är det någon som minns den hadithen? Och vad det leder till att sprida salam? Nu fick ni en ledtråd. Det leder till kärlek. Och kärlek leder till? Iman. Och iman leder till? Jannah. No. Profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam, han sa, ni kommer inte gå in i Jannah tills ni tror. Tills ni har iman. Utan iman kommer ni inte in i Jannah. Dörren är stängd. Och ni kommer inte att ha iman tills det att ni älskar varandra. Ska jag inte berätta någonting för er som kommer att få er att älska varandra? Och då så sa sahaba, jo ja Rasulullah. Han sa, afshu as-salama baynakum. Sprid salam bland er. Så när du säger till din broder, assalamu alaikum, så leder det till kärlek mellan muslimerna. Och assalam är ju ett av Allahs namn, eller hur? Assalam al-mu'min al-muhaymin. Ett av Allahs namn. Så kan betyda typ friden. Och salam på arabiska kan också betyda fred. Ja? Eller salim. Att man skonas och klarar sig undan någonting. Och vissa har sagt att det här ges betydelse. När du säger assalamu alaikum. Yani du är säker från mig. Du är trygg med mig. Ja? Eller att du gör dua för honom. Assalam, må Allahs frid vara över dig. Eller må du skonas från ont. Att du gör dua för din broder. Man känner sig trygg när man hör det här. Jag nämnde det här exemplet någon gång på en lektion. Tänk dig själv, du går på natten här. Till exempel på väg mellan Tensta och Rinkeby. Det är kolsvart. Lamporna är trasiga. Det kommer förbi någon person med lupa. Och han ser jätteskum ut. Och du blir jätterädd. Och du har hört att det finns problem och allting. Och så säger han assalamu alaikum. Kommer din rädsla att försvinna eller kommer den vara kvar? Den försvinner, eller hur? Voilà, man säger assalamu alaikum. Jag är inte ett dugg rädd för honom, eller hur? Fallas. Jag vet inte, den här personen kommer inte skada mig. Eller hur? Ja. Så att det är en fin sak att sprida salam bland muslimer. Och profeten Muhammad alaihissalam, han sa också i en hadith, inna afdalul a'mal it'am at'am wa taqra'u as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'raf. Aw inna min afdalil a'mal. Från de bästa av gärningar är att mata folk och att sprida salam till de du känner och de du inte känner. Och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Från de bästa av gärningar i islam är att bjuda på mat. Att mata folk. Och självklart, ju större behov de är av mat, ju bättre gärning är det. Som att ge mat till en svältande person är självklart bättre än att ge mat till en mätt person. Eller hur? Det går inte att jämföra, men i alla fall. Att bjuda på mat är en väldigt god och fin islamisk egenskap. Du bjuder hem bröder på mat, du bjuder på restaurang, och så vidare. Det är en fin egenskap i islam. Att bjuda på mat. Och att sprida salam till de du känner och de du inte känner. Och det är det vi ville komma till. Att man också ska hälsa på de som man inte känner. Så länge personen är muslim. Och från domedagens tecken är att folk bara kommer att hälsa på de känner. Yani profeten Al-Islam nämnde det här som någonting negativt. En negativ sak som kommer att ske innan domedagen är att muslimer bara kommer att hälsa på de som de känner. Och det här är något som man tyvärr kan se idag. Att du går förbi här, du träffar massa muslimer, men man säger inte salam till varandra. Och du säger salam till folk och de hälsar inte tillbaka. Eller hur? Tyvärr. Så det är en negativ och en dålig egenskap som man ska hålla sig borta ifrån. Så då har vi förstått dygden av att sprida salam, att säga assalamu alaikum. Men vad är då domen för att besvara salam? Nu sa vi dygden av att sprida salam. Vad är domen för att besvara salam? Är det sunna eller wajib eller sunna muakkade? Wajib, nej. Det är wajib att besvara salam. Om någon hälsar på dig så måste du hälsa tillbaka. Som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Om ni hälsas med en hälsning, så besvara då med en likadan. Eller affan. Nej. Så besvara då med en bättre eller åtminstone en likadan. Om ni hälsas med en hälsning, så besvara med en bättre hälsning eller en likadan. Och denna aya finns i surat An-Nisa, vers 16. Och de lärde sig då, baserat på detta, så är det wajib att besvara hälsningen. För Allah har sagt att vi måste hälsa tillbaka. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska hälsa tillbaka med en bättre hälsning. Eller åtminstone likadan. Det är också en punkt där många människor faller in i fel. Och min bror säger till mig: assalamu alaikum wa rahmatullah. Och jag vill bara först, innan vi går in på detta, nämna att det finns tre stycken sätt att säga salam på. Assalamu alaikum. Två: assalamu alaikum wa rahmatullah. Tre: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eller hur? Och ni vet hur mycket belöning det finns i dessa, eller hur? Första, vad får man då? Hur många hasanat? 10. Andra? 20. Och tredje? 30. Och subhanallah, Sheikh Uthaymeen, han säger här: många tar lätt på det här. Hasanat, hasanat. Han säger, om du säger till folk, du får typ dinar eller någonting. Du får 100 spänn om du säger salam till någon. Du får 100 spänn till varje person du säger salam aleikum till. Du skulle gå hela dagen, eller hur? Salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, mashallah. Plånboken blir full, eller? Men han säger, pengar försvinner. Pengarna försvinner. Alla de här 100 kronorna kommer försvinna. Men det vill säga, du får 10 hasanat. Hasanat som finns kvar. Och som du kommer att önska och längta efter på domedagen. Det tar vi lätt på. Varför? För människan tycker om det som finns nära. Det som är långt bort, det har vi inte sabbar till att vänta på. Så alla kulihal, det finns då tre sätt att säga assalamu alaikum på. Så om någon säger till dig assalamu alaikum wa rahmatullah, då måste du svara tillbaka wa alaikum assalam wa rahmatullah. Minst. Det är likadan hälsning. Men Allah säger bättre. Först bättre, åtminstone. Annars åtminstone samma. Yani, då säger du wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Det är bättre. Eller det minsta att du säger assalamu alaikum wa rahmatullah. Du har de två valen. Men du får inte säga wa alaikum assalam. När han säger assalamu alaikum wa rahmatullah eller wa barakatuh, så får du inte säga wa alaikum assalam. För då har du inte hälsat tillbaka med bättre och inte med en likvärdig hälsning. Hänger ni med? Så det är viktigt att man då hälsar tillbaka med en bättre hälsning. Tayyib. Man måste hälsa tillbaka. Om någon kommer in här nu och han säger assalamu alaikum bröder, måste alla hälsa tillbaka eller räcker det med att någon hälsar tillbaka? Ja? Vad säger ni? Det räcker med att en eller några av oss hälsar tillbaka. Och det är det som kallas för fard kifaya. Att om några gör det så räcker det. Alla behöver inte hälsa tillbaka. Utan det räcker med att någon hälsar tillbaka. Okay? Om han går in i det här rummet då och han kollar på mig. Och han säger salamu alaikum. Räcker det med att ni hälsar tillbaka eller måste jag hälsa tillbaka? Han avsåg vem? Han avsåg mig. Då måste jag hälsa tillbaka. Okej? Så att det är bra att känna till. En annan fråga. Om en icke-muslim, en kafir, hälsar på dig. Han säger till dig på jobbet eller skolan, assalamu alaikum. Han vill, vet vad cool det är. Jag kan också. Ja? Det finns mycket sådana lön. Vad skulle du svara då? Wa alaikum. Wa alaikum assalam. Ja? Det finns olika åsikter i den här frågan. Kolla upp den lite grann. Och Allah, det korrekta är att man ska hälsa tillbaka. Sheikh Uthaymeen rahmallahu, han nämner, och det nämner också Ibn Qayyim i hans bok Ahkam Ahlul Dimma, att om han säger en klar och tydlig, du hör att han säger assalamu alaikum, då måste du, eller du ska du hälsa tillbaka. Om du hör att han säger assalamu alaikum, assam betyder gift eller död. Han gör dua mot dig att du ska dö. Som judarna gjorde mot profeten Muhammad alaihissalam. De sa assalamu alaika ya Muhammad. Assalamu alaik. De gjorde narr av honom. Och då så sa profeten alaihissalam wa alaik. Wa alaik. Och Aisha blev jättearg. Hon sa må Allah förbanna er, må Allah straffa er. Han sa ta det lugnt Aisha. Hon sa men hörde du inte vad de sa? De gjorde dua mot dig. Han sa hörde du inte vad jag sa? De sa till mig assalamu alaikum och jag sa wa alaikum. Deras dua accepteras inte och min dua accepteras. Eller hur? Så om du hör att de säger assalamu alaikum eller vad Staff eller vad som sa salami alaikum, det är någon som gjorde narr. Så här sjuka vissa människor. Då hälsar inte tillbaka. Okay? Men om han säger klar och tydlig assalamu alaikum, då ska du hälsa tillbaka. För de säger versen i Koranen är generell. Om ni hälsas med en hälsning. Det står inte från vem. Det står bara om ni hälsas med en hälsning, så hälsa då tillbaka med en likvärdig eller en bättre. Och det här har narrerats från Abdullah ibn Abbas. Att han sa att man ska hälsa tillbaka även om det är en icke-muslim. Och subhanallah, han sa om Fir'aun skulle säga till mig barakallahu fik eller jazakallahu khairan barakallahu fik, så skulle jag säga till honom wafik. Fir'aun, men han sa men han är dött. Men bara ett exempel på att han var den värsta människan. Genom han säger till mig någonting gott, jag svarar tillbaka på ett trevligt sätt. Okay? Och det här är också åsikten av då Ibn Qayyim, Sheikh Uthaymeen och Sheikh Al-Albani och andra lärare. Att man ska hälsa tillbaka om en kafir säger assalamu alaikum. Men de sa om han säger, det var tredje, om han säger så här lite luddigt, du hör inte vad han säger, då säger du wa alaikum. Men om det är klart och tydligt, då svarar du med wa alaikum assalam. Det är också sunna att ge salam när man lämnar folk. Det är sunna att säga salam när man möter folk. Men det är också att säga salam när man lämnar folk. Om någon går ut så säger han assalamu alaikum. Hej. Det är också sunna att ge en ny salam om någonting har kommit mellan dig och din broder. Du går på vägen och en bil kör emellan. Han är på andra sidan och du är på andra sidan. Och en bil kör emellan till exempel. Då kan du hälsa på honom igen, som du har nämnt i en sahih hadith. Det är också sunna att ge salam när man kommer in i ett hus eller moské. Även om den skulle vara tom. Även om den skulle vara tom. Du säger assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam över oss och salam över Allahs rättfärdiga tjänare. Eller bara assalamu alaikum. När du kommer in i ett hus eller en tom plats. Och Allah kallar det för en salam mubarak. Och när man gör detta så nämner man Allahs namn. Och vad händer när man nämner Allahs namn när man kommer in i sitt hus? Vad får man för någonting? Shaitan taggar, han sticker. Eller hur? Shaitan blir rädd och han går därifrån. Så det är bra att man säger salam alaikum när man kommer in i sitt hus. Det är också sunna när man ger salam att man tar i handen. Du tar din broder i handen. Om det är en syster som hälsar på en syster, så tar hon också henne i handen. Och om man inte har träffats på länge, så är det också tillåtet att krama varandra. Och om det skulle vara ens mamma eller pappa, så kan man också, eller en sheikh eller en alim, kan man också pussa personen på pannan. Så i alla fall, det finns många bestämmelser kring salam, och det kommer mot slutet i boken här ett helt kapitel om det. Men det är en tid kvar tills vi kommer dit. Men inshallah khair. Den sista punkten när vi kommer till salam är att tyvärr så har vissa muslimer bytt ut salam. Träffar en muslim, han säger marhaba, ahlen wa sahlen. Ja. Eller han säger hej, tjena, läget och så vidare. Och då har man missat någonting själv, man har missat mycket belöning, förstår ni? Dessa fraser är tillåtna, men låt dem komma efter assalamu alaikum. Låt assalamu alaikum vara först. Okej? Låt assalamu alaikum vara först. Vad var den andra rättigheten? Profeten alaihi wasallam han sa här raddu salam wa iyadatul marib. Och i den andra hadithen wa idha da'aka fa ajibhu. Om han bjuder in dig så ska du acceptera hans inbjudan. Den andra skyldigheten här. Om du blir inbjuden. Din bror han säger kom hem till mig på middag. Kom hem till mig på lunch. Kom på min aqiqa, kom på min walima och så vidare. Du blir bjuden på en bjudning. Är det wajib eller sunna att gå på denna bjudning? Vad säger ni? Det beror på. Ja, rätt svar. Det beror på. Ahsant. Det beror på. Majoriteten av ulema säger här att om det är en generell bjudning, han säger kom på lunch, kom förbi och drick kaffe, då är det rekommenderat att besvara hans bjudning. Och då säger de också för att ära honom. Han bjuder dig för att han tycker om dig. Han tycker du är något värd hos honom. Och då när du säger okej, jag kommer, då har du också ärat honom. Men när du säger nej, då kanske han känner sig lite kränkt. Förstår ni? Så i alla fall det är rekommenderat att besvara denna inbjudan. Om det däremot är en inbjudan till en walima, till en bröllopsfest, då säger ulema att det är wajib. Många lärare säger att det är wajib att besvara denna inbjudan. Profeten alaihissalam han sa idha da'a ahadakum ila al-walima urs ila walimat al-urs falyujib. Om någon av er kallas till en bröllopsfest så ska han besvara. Och en annan hadith, den som inte besvarar denna inbjudan har varit olydig mot Abul Qasim. Mot profeten Muhammad alaihissalam. Och lämnar man något till sunna, då är man inte olydig. Olydig blir man när man lämnar någonting wajib. Vilket tyder på att det är wajib att gå på en bröllopsfest. Det är wajib att gå på en walima. Och då lämnar också ulema om du specifikt har blivit inbjuden. Om någon säger så här, jag har bröllopsfest nästa vecka, ni är inbjudna. Det är inte lika starkt som att säga du är inbjuden, du är inbjuden och här är ett inbjudningskort. Och du får ett meddelande på telefonen. Det är mycket starkare. Och då ska man gå på denna fest. Förutom om man har en giltig ursäkt. Och då är det också rekommenderat att be personen om tillåtelse. Jag säger brorsan, kom på min bröllopsfest. Och då säger han, tyvärr jag kan inte komma. Jag måste jobba. Min fru är gravid. Vi ska dit och min mamma behöver hjälp. Och så vidare. Han ger en ursäkt. Jag är trött, jag är sjuk och så vidare. Så att jag känner, mashallah, jag bjöd honom, han kunde inte komma och han är ursäktad. Istället för att jag sitter och väntar på brodern, var är han någonstans på festen, han är inte här och så vidare. Det kanske gör att jag känner mig lite berörd av det här. Ja. Man ska inte heller gå på en bröllopsfest om man vet att den innehåller någonting haram. Du ska inte gå på någon bjudning alls om du vet att det är en harambjudning. Om någon säger, jag bjuder dig, vi ska fira maulid. Ska du gå? Nej, du får inte gå. Och idag väldigt vanligt också, folk gifter sig. Och du vet att det kommer förekomma haram på festen. Du vet att de har hyrt en orkester, du vet att de kommer dansa. Eller kommer finnas alkohol, män och kvinnor är tillsammans och så vidare. Kvinnor kommer inte ha hijab. Du får inte gå dit. Bara om du går dit och gör inkar al-munkar och säger åt dem att det här är haram taqillah. Okej? Och gör du inte det så stannar du hemma. Du får inte gå på en sån här fest. Det är inte tillåtet. Och sen så sa profeten alaihi wasallam i denna hadith: "Wa idha stansahaka fansah lahu." Om han ber dig om råd så ge honom då råd. nasiha. Om din broder eller syster ber om råd, så måste man ge råd. Är det sunna eller wajib? Wajib? Nej, det är wajib. Om du får den här förfrågan, broder, ge mig råd, och du har råd att ge honom, då är det wajib att ge honom råd. Motsatsen, du vet att han behöver råd, du vill ge honom råd, men han har inte bett om det. Då är det sunna. Okej? Okay? Det är sunna att ge honom råd. Men om man ber om råd, så ska du ge honom råd. Och att ge råd är en väldigt viktig del av islam. Så pass att profeten Muhammad a.s. begränsade hela islam till att ge råd. Då han sa ad-din och nasiha. Islam, religionen, är att ge uppriktiga råd. Eller uppriktighet. För ordet nasiha kan betyda många saker. Nasiha mot Allah, nasiha mot profeten, nasiha mot Koranen och så vidare. Ja, det betyder uppriktighet. Och att ta hand om någonting på bästa sätt. Att dyrka Allah på bästa sätt. Att lyda Allah på bästa sätt. Att lyda profeten, att respektera profeten och så vidare. Men nasiha till muslimer är ju också det här skyldigheter och rättigheter. Men också det här specifika att ge råd. Och därför så gav till och med sahaba bay'a. De gav en lojalitetsed till profeten a.s. att de ska ge nasiha. Som det berättas från Jarir radiallahu anhu. Han sa, vi gav bay'a till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att be, förrätta bönen, betala zakat och att ge nasiha till varje muslim. Bukhari muslim. Så det är en väldigt hög egenskap. Och det är också en av profeternas egenskaper. Som Allah säger, wa ana lakum nasihun amin. Profeterna sa till sitt folk att jag är endast en uppriktig rådgivare. Jag vill er bara väl. Wa ana lakum nasihun amin. Jag är pålitlig och jag vill era bästa. Ge nasiha till folk. Och det är så en muslim ska vara. Man ska ge nasiha. Och du ska också be om råd. När du ska göra någonting viktigt. Du vill lyfta dig. Du vill starta en utbildning. Du vill starta ett företag. Du vill göra någonting. Fråga om råd. Av folk som kanske har mera erfarenhet än dig. Hur ofta har vi inte tagit snabba och förhastade beslut och sen subhanallah, jag kunde ha frågat den här kompisen och han skulle ha sagt till mig att det var inte någonting bra. Eller hur? Så att det är bra att ge, att fråga om råd. Al-mushawara. Och shawir hon fil amr. Till och med Allah säger till profeten Muhammad al-Islam, fråga dem om deras åsikter. Fråga sahab om deras åsikter. Trots att han var bättre än dem och kunnigare än dem. Fråga folk. Så man ska fråga om råd. Man ska fråga om råd. Och om din broder då ber om råd. Han säger, broder, jag ska gifta mig. Vad tycker du? Ge mig råd. Vad vet du om den här systern? Tycker du att jag är redo att gifta mig eller någonting? Då är det wajib för dig att ge honom de bästa råden du har. Och det är haram för dig att dölja någonting som du vet att han är i behov av. Eller att hänvisa honom till någonting sämre än det han har bett om. Förstår ni? Du vet att den här systern han vill gifta sig med är inte bra för honom. Du känner till någonting dåligt om henne till exempel. Och tvärtom om en kvinna gifter sig med en man. Du säger, ja, men giften. Och du vet att det här kommer leda till kaosäktenskap. Men du säger, ja, men giften. Det är ditt råd dåligt. Det är inte uppriktigt. Det var inte schysst av dig att ge det här rådet. Så man ska ge de bästa råden man har. Och sen så sa profeten a.s. وَإِذَا عَطَصَ فَحَمِدَ اللَّهُ شَمَّتَهُ. Om din broder nyser och säger alhamdulillah, så ska du göra dua för honom. Ja. Och det här har berättats också i Bukhari att profeten Muhammad a.s. han sa, om någon av er nyser så ska han säga alhamdulillah. Och då ska hans broder säga till honom, yarhamukallah. Och då så ska han svara tillbaka, yahdikumullah wa yuslih balakum. Och den hadith finns i Bukhari. Ja. Så om du nyser så ska du säga alhamdulillah. En fråga, får man säga alhamdulillahi rabbil alamin? Och får man säga alhamdulillah ala kulli hal? Får man säga dessa tillägg? De andra två har också nämnts. i vissa hadither som vissa ulema håller att vara hasan, godtagbara. Att du kan säga alhamdulillahi rabbil alamin och du kan säga alhamdulillah ala kulli hal. Okej? Men det mest autentiska är alhamdulillah. Men de andra är också autentiska enligt vissa ulema. Så när man nyser så ska man säga alhamdulillah. Är det wajib eller sunna? Sunna. Allah. Det är sunna att säga alhamdulillah. Varför säger man alhamdulillah? De lärda säger för när man nyser så sker det någonting, typ hela kroppen skakar till. Från huvud till fötter nästan. Det är en enorm reaktion i kroppen. Men subhanallah, alhamdulillah, att Allah gav oss den här starka kroppen som klarar av detta. Tänk dig ibland om kroppen skulle vara jättesvag. Du nyser och så bara, näsan blir sned eller någonting. Du bryter näsan. Audubillah, eller hur? Lungorna bara kollapsar eller något. Alhamdulillah, mashallah. Och de säger till och med läkarna att hjärtat stannar en liten sekund och så vidare. Det rensar också ut smuts från näsan och så vidare. Och därför sa också profeten al-Islam att Allah tycker om att man nyser. Det är från Allah att nysa. Och Allah ogillar att man gäspar. Det är från shaitan. Så att nysa är någonting positivt. Och då säger man alhamdulillah. Och om din broder hör att du säger alhamdulillah så ska han säga yarhamukallah. Är det wajib eller sunna? Vad har vi för åsikter? Säg Daniel. Ha? Wajib eller sunna? Wajib, nej. Det är sant. Det är wajib att säga yarhamukallah. Om du hör honom säga alhamdulillah. Och beviset på det är att profeten Muhammad a.s. han sa att det är wajib. Han sa i hadithen wajaba al-haqqun ala kullu man sami'ahu an yushammitah. Om du hör din broder säga alhamdulillah, då är det en skyldighet för alla de som hör honom att göra dua för honom. Yani wajib haqqun ala kulli man sami'ahu. Och det tolkas som att det är wajib enligt många lärare. Och vissa säger att det är rekommenderat. Så om en person nyser här, jag nyser till exempel, och jag säger alhamdulillah, så ska ni alla säga yarhamukallah. Okej? Okay? Ni ska alla säga yarhamukallah. Det är det som är det korrekt. Om en person nyser och ni hör inte honom säga alhamdulillah, vad gör ni då? Ska ni ändå säga yarhamukallah? Nej. Om du inte hör honom säga alhamdulillah så säg ingenting alls. Eller vissa lärda säger att du påminner honom. Säg broder, vet du man nyser, säger alhamdulillah, det finns mycket belöning. Profeten Ali som har lärt oss och så vidare. Okej, okay? Man påminner. Speciellt personer, kanske ny muslim, kanske ett barn, kanske inte vet och så vidare. Så man lär personen då att säga detta. Det är också en annan sak som ulema nämner. Som är sunna när man nyser. Och det är att man täcker. Man håller för näsan och munnen. Och liksom vänder sig bort tills man har nyst färdigt. Och det är någonting som anses vara common sense. Vad heter det? Vanligt beteende. Sunt förnuft. Bland även icke-muslimer. Att du nyser inte rätt ut i luften. Utan man liksom täcker när man nyser. Tayyib. Och sen så sa profeten a.s. nästa rättighet då. وَإِذَا مَرِدَ فَعُدْهُ. Om din broder blir sjuk så besöker du honom. Att man besöker sin sjuka broder. وَاجِبَ لِسُنَّ. Bra att känna till det här. وَاجِبَ لِسُنَّ. Sunna. Sunna muakkada eller starkt rekommenderat. No. Men de lärde nämner också att det är faktiskt fard kifaya. Alla behöver inte gå, men någon måste gå. Och när man säger här sjuk, då är det då personen som är så sjuk att han är i hemmet. Han går inte ut. Eller han är på sjukhuset. Inte att han bröt armen och träffade honom i moskén. Och nej, jag måste gå hem till honom. Nej. Alltså, jag har träffat honom. Sjuk är när han ligger i sängen hemma eller han ligger på sängen i sjukhuset. Då ska han inte behöva ligga där helt själv och tänka som han har varit i alla mina vänner, var är mina bröder, ingen besöker mig som han. Och det här är också en väldigt fin egenskap av islam. Jag har hört sådana berättelser i Sverige, någon muslim är sjuk på sjukhuset och folk fick sms och allt. Det kommer massor med folk och besöker honom. Till och med var någon så här sjuksköterska och sa, är den här personen någon så här viktig personlighet i islam? Sen är han bara en vanlig muslim. Och så ligger den här miskin svensken bredvid och typ ingen besöker honom. Inte ens hans släktingar, inte ens hans barn kanske. Subhanallah. Det visar också en fin bild av islam, eller hur? De lärde nämner att det finns mycket belöning att besöka den sjuka. Profeten Muhammad al-Islam, han sa att när man besöker en sjuk person så är man på vägen dit som att man går i en trädgård från paradiset. Man är på vägen dit som att du går i en trädgård av paradiset. Och han sa att om du besöker din broder på förmiddagen så kommer 70 000 änglar att be för dig hela dagen. Och om du besöker din broder på kvällen så kommer 70 000 änglar att be för dig fram till morgonen. Mashallah. En enorm belöning för att besöka en muslim. Och när man kommer fram till den här sjuka personen så finns det viss etik som man också ska försöka upprätthålla. De lärde sig till exempel att generellt så ska de här sjukhusbesöken eller besöken hos sjuka människor inte vara för länge. Du går till brodern och du sätter dig inte där, stannar flera timmar. Det kan vara jobbigt för honom. Utan du går dit, säger assalamu alaikum och du gör dua för personen. Om man har en skada till exempel så lägger du handen på platsen av skadan och du gör den här duan. Vad är duan? Eller är det den där? As'alallah al-azim, rabbil arsh al-azim, en yashfiyaka. 7 gånger. As'alallah al-azim, rabbil arsh al-azim, en yashfiyaka. 7 gånger. Och du håller handen på platsen. Eller du säger la ba'as, tahur. Eller du säger den andra duan. Allahumma rabbin nas, adhibil ba'as, washfi anta shafi, la shifa illa shifa'uka. Eller bara generellt, shafaka Allah. Må Allah göra dig frisk. Man tröstar också personen att mashallah, det finns mycket belöning i att vara sjuk. Må Allah rena dig från dina synder. Ha sabr. Mashallah, du ser ut att må bättre. Mashallah, du är snart frisk. Och så vidare. Man påminner också, eller man säger, man påminner personen om att göra dua, göra dhikr, läsa Koranen och att också be sina böner. Om du vet att personen kanske yani, inte riktigt har koll på det här. Vi säger så okunniga, de tror att om du är sjuk behöver du inte be. I alla fall, jag är på sjukhuset, jag kan inte röra, jag kan inte riktigt sitta, jag behöver inte be. Eller jag har najasa på kläderna, jag behöver inte be. Eller du måste be. Så länge du kan röra på huvudet måste du be. Måste be. Så gott du kan. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ja. Och sen den sista skyldigheten som nämndes här, det var att följa sin broder när han har dött. Wattiba'u al-janaiz. Att man ber för sin broder som har dött och att man följer hans begravnings ceremoni eller tåget till det som man har, tills det att man har jordfäst personen. Och där finns det också en enorm belöning i att göra. Det finns en enorm belöning i att be begravningsbönen. Vad får man för hasanat när man gör salat al-janaza? Vad kallas det för? Qirat. Ja. Profeten al-Islam, han sa den som ber salat al-janaza får en qirat. Och så sa han den som följer efter bönen begravningståget tills man jordfäste personen får 2 qirat. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, vad är al-qirat? Och då så sa han, det är berg av hasanat. Det minsta av dem är lika stort som berget av Uhud. Det minsta av dem är lika stort som berget av Uhud. När Abdullah bin Umar hörde denna hadith så sa han, hur mycket belöning har vi inte missat? Hur många berg har vi inte missat? Och efter den dagen missar han ingen begravning. Så det är, som Sheikh Uthaymeen säger, lätt förtjänad belöning. De säger vi ska be janaza i Kämping. Liksom. Alltså, du ber 2 rak'ah, det tar 2 minuter. Du får ett helt berg av hasanat. Eller du har möjligheten att gå på en janaza, mashallah, det kanske tar en halvtimme, timme. Och du får då den här enorma belöningen. Mashallah. Och det visar också här, säger ulama, på att man som muslim ärar sin broder, både levande och död. Till och med han har gått bort, han är inte ens där, han vet inte ens om vad du gör. Jag ska ära honom. Jag ska be för honom och jag ska följa med på hans begravning. Och de nämner också att när man följer med på begravningen så ska man också ha viss etik. Man ska gå khashiyan, mutakhashiyan. Man ska gå ödmjukt. Man ska påminna sig själv om döden. Som Sheikh Uthaymeen säger, du bär på den här kroppen eller du går där. Tänk att det kommer vara jag som ligger här en dag. Snart är det min tur. Snart kommer man bära mig på axlarna. Och snart kommer man att begrava mig under marken. Han nämner också att begravningar är inte en plats för att snacka dunja. För att skratta. Eller man säger att det är ogillat att le på en begravning. Utan man ska vara allvarlig. Och man ska tänka på döden. Och påminna sig själv om döden. Och den dagen man ska begravas. Och finns det tid tills man begraver personen så är det också rekommenderat att om en person av kunskap är där att han ger folk råd. Medan man förbereder själva begravningen som profeten gjorde. Ta sista hadithen. Det är ungefär lika långt. Den hadith som berättas från Umara Bara ibn Azib radiyallahu anhuma, där han sa att Rasulullah a.s. beordrade oss med 7 saker och han förbjöd oss från 7 saker. Han beordrade oss att besöka de sjuka, att följa begravningarna, att göra dua för den som nyser och att hjälpa den som har svurit och att hjälpa den förtryckte och att besvara en inbjudan och att sprida salam. Och han förbjöd oss från att ha ringar av guld, att dricka från silverbägare och att ha kuddar av silken och att klä oss med silken eller siden. Muttafaqun alayh. Och en annan hadith också, ett tillägg, och att leta efter ägaren av någon som har tappat någonting. Så den här hadithen nämndes ungefär samma saker. Men där sa profeten sen 7 saker. Han beordrade sahaba med 7 saker. Och det finns ett tillägg här som inte fanns i de andra haditherna. Och det är Ibrar al-Muqsim. En annan skyldighet. Ibrar al-Muqsim. Vad betyder det? Jo, om din broder svär vid Allah att du ska göra någonting eller inte göra någonting, då är det rekommenderat att du yani, gör det han svor på. Så att han inte blir skyldig att sen sona för att hans ed inte uppfylldes. Jag ska ta exempel så att ni förstår. Till exempel, jag säger så här, jag är törstig. Och jag säger att jag ska gå och hämta vatten. Och då kommer min broder till mig och säger nej, jag hämtar vatten. Sitt kvar. Och då säger han, jag ska hämta vatten. Då säger han, wallahi, jag hämtar vatten. Wallahi, jag hämtar vatten. Då är det den här hadithen. Khalas. Då ska jag låta honom hämta vatten. För om jag ändå går och hämtar vatten, då måste han sona. Då måste han mata 10 fattiga eller klä 10 fattiga. Har han inte råd måste han fasta 3 dagar. Förstår ni? Så att om din broder svär vid Allah, wallahi, så ska du försöka att hjälpa honom att uppfylla den här eden. Okej? Okay? Jag vet inte, ni har kanske sett ibland, speciellt araber, när det kommer till att betala på restaurangen. Wallahi jag betalar. Nej, wallahi jag betalar. Det blir nästan bråk. Vem som ska betala, eller hur? Ja? Och det är mashallah generösa. Det är också en annan fråga som Sheikh Uthaymeen tar upp. Vi är på restaurangen och vi tjafsar om vem som ska betala. Och jag säger, wallahi jag ska betala. Och min bror säger, nej, wallahi jag ska betala. Vem ska då betala? Halla, halla, det kanske är en bra lösning. Då, ja, det kanske är en lösning. Men ett annat exempel där det bara till exempel hämta vatten. Ja, det är bara en som kan göra det. Vem sa första? Den första som säger wallah. Det är han som ska. Det är hans en el som man då ska. Som gills. Som gills. Ja. Tajib. En annan bra sak som Sheikh Uthaymeen tar upp här, det är att när man säger någonting såhär, wallahi jag ska göra eller wallahi gör inte, så försök att alltid säga inshallah. Wallahi inshallah jag betalar. Om han ändå skulle betala, du behöver inte sona. För du sa inshallah. Det är alltid bra att säga inshallah, även om andra personen inte hör det, om du säger det tyst för dig själv. När man säger wallahi så är det bra att man då säger inshallah efteråt. För skulle man personen inte göra det man har svurit på, så behöver man då inte sona. Och sen så nämner hadithen avslutningsvis att profeten Al-Islam förbjöd från 7 saker. Han förbjöd från att ha guldringar. Och den här bestämmelsen är specifik för män. Profeten Al-Islam tog en gång upp guld med en hand och siden med den andra handen. Och så sa han, dessa två är haram för männen från min umma, men de är halal för kvinnorna. Så guld är haram för män. Och inte bara guldringar, utan allt guld är haram för män. Vi får inte ha guldringar, armband, guldklocka, guldhalsband, guldörhänge, guldglasögon, guldpenna, guldmobil. Inte tillåtet i islam. Då talar vi om äkta guld, eller vad heter det när det är guld runt bara, vet du? Platerat, ja. Det är inte heller tillåtet, om det är äkta guld. Om det däremot är guldfärg, du köper en iPhone med guldfärg till exempel. Det finns det där. Då nämner de att det är tillåtet. Förutom om folk verkligen tror att det skulle vara guld. Okej? Okay, då skulle du undvika det, säger Sheikh Uthaymeen. Då ska man undvika det. Så män ska inte ha guld. Män ska inte ha guld. Kvinnor får däremot ha guld. Kvinnor får ha guldringar. Och Sheikh Uthaymeen säger att de... Det är nästan som att alla ulema är överens om detta. Och de som säger att kvinnor inte får ha guld i viss form baserar sig på svaga hadither. Svaga hadither. Det kan vara värt att nämna att Sheikh Albani Rahmanullah är en av de lärda som säger att kvinnor inte får ha cirkelformat guld. Cirkelformat guld. Alltså ringar, armband, örhängen som är formade som en cirkel. Sheikh Albani är stenhård på den här åsikten att det är haram för kvinnor. Okay? Och han baserar sig på vissa bevis. Men som de lärda säger, många lärda, att dessa bevis är antingen svaga, hadith da'ifa, eller så är de inte klara och tydliga i att det är haram. Utan de kan tolkas på olika sätt. Eller att profeten Islam, han sa det till sin dotter, att det inte var passande för henne att ha guld. Och hon var från profetens familj, och så vidare. Och det finns böcker i det här ämnet som bevisar att den korrekta åsikten är att kvinnor får ha guld. För att Aisha radiyallahu anha hade guld efter det att profeten al-Islam hade dött. Och hur i hela världen skulle hon ha guld om hon visste att det var haram? Och efter att han har dött indikerar också på att det här är någonting som är mohkam, det som är det sista som gäller. Det är inte som är upphävt, utan det är tillåtet för kvinnor att ha guld. Och sen så sa profeten att man får inte heller dricka från silver. Och samma sak gäller också guld. Man får inte som muslim äta och dricka från silver och guld, tallrikar och med guld och silver bestick. Gäller det här bara män eller både män och kvinnor? Både män och kvinnor. För det är en form av högmod. Och profeten al-Islam han sa, ät och drick inte med silver och guld, för det är för dem i dunya och det är för oss i jannah. Okej? Så. Och han sa också, den som dricker från en silverbägare, han har gurglar, eller vad heter det, det kommer att som koka av eld i hans mage. Så i alla fall det är en stor synd att äta och dricka från guld och silver bestick eller bägare och tallrikar och liknande. Och man får inte heller sitta på sidan kuddar. Och här finns det ikhtilaf. Det här gäller män, men gäller också kvinnor. Och alla det säkraste är att om kvinnor också undviker att sitta på sidan och cirkel. Ja. Och där avrundar vi dagens föreläsning. Hayakum Allah, jazakum Allah khairan, wassalamu alaikum.